en podcast från Aftonbladet.
Hej, varmt välkommen ska du vara till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden som handlar om det som händer utanför Sverige. Och jag har som alltid med mig, ni vet, Dawood. Hello!
Halloj!
Är det bra idag?
Ja, det är bra. Det känns kul att vara tillbaka. Det var ju, fick ta en liten paus förra veckan för att jag skulle jobba med corona.
Ja, det händer mycket med coronavärlden, men det är inte det vi ska prata om idag.
Yes.
Nej, vi ska i det här avsnittet ta oss an det som händer i Myanmar. Häromdagen så kom nämligen besked om att deras tidigare ledare Aung San Suu Kyi döms till fängelse för olika brott. Hon sitter i husarrest på okänd plats sedan i februari i år då militären Tatmadaw genomförde en militärkupp. Sedan dess har det varit oroligt i landet. Tusentals har dött i protesterna efteråt. Myanmar, som också kallas för Burma, ja, det råder faktiskt fortfarande lite delade meningar om vad man ska kalla landet, men här i Sverige så säger vi Myanmar. Landet har varit självständigt från Storbritannien sedan 1948, gränsar till länder som Kina, Thailand, Indien och Bangladesh, har en befolkning på över 55 miljoner. Sedan 1960-talet så har befolkningen levt i ett land med ständiga oroligheter i form av militärregim och inbördeskrig. Nu är det snart ett år sedan som Tatmadaw alltså tog tillbaka makten. Och militärjuntan i Myanmar är något helt annat än vad vi ser hos andra länders arméer. Vi ska reda ut en hel del om hur Tatmadaw är uppbyggda och hur de styr landet. Vi ska också prata en hel del om Aung San Suu Kyi och hennes betydelse för Myanmar. 1991 så fick hon nämligen Nobels fredspris, men har på senare år kritiserats hårt för det sätt som hon har hanterat minoritetsgruppen rohingyer. Förutom att ni vet ska hjälpa oss så kommer vi också snacka med Axel Kronholm som är frilansande journalist. Axel har varit mycket i Myanmar och rapporterat därifrån. Han kommer hjälpa oss att ge en djupare bild av läget i landet. Som sagt, det här är Aftonbladet Utrikes. Vi spelar in det här onsdagen den 8 december. Du når oss alltid på utrikes@aftonbladet.se eller på Twitter där vi också finns under samma namn. Ni vet, hur är läget just nu i Myanmar?
Det är inte alls bra, minst sagt. Som du sa så har ju militären tagit makten genom en kupp. Och Aung San Suu Kyi som liksom var landets civila ledare, hon har gripits, hålls på en okänd plats och nu också dömts till fängelse. Det väntas antagligen fler domar mot henne och hon kan då behöva sitta i fängelse i över 100 år. Det har ju pågått protester efter de här domarna, om en relativt små. Det har pågått protester egentligen under hela tiden sedan den här kuppen genomfördes. Vi får tyvärr inte se och höra och veta allt, för att det här landet är väldigt, väldigt stängt, har alltid varit, men än mer nu när man också kan använda sig av coronapandemin ju för att sluta landet. Det som vi vet, det är att militären alltid har agerat väldigt blodigt och att så gäller även nu, att det är många som har fängslats och att det är många som har dödats, att man inte skyr några medel, att man till och med dödar barn, och att det verkar helt enkelt som att militären gör allt för att behålla makten i landet.
Och det var ju så här, i februari så tog ju militären över makten i en kupp. Vad var det som hände och varför genomfördes den?
Ja, då får man gå tillbaka till november förra året, för då hölls det val i landet och det här var ett val då som Aung San Suu Kyis parti NLD vann med stor majoritet. Och det här tror man gjorde militären nervös. Därför att även då om Aung San Suu Kyi ju har varit landets ledare sedan 2015. Du noterade att jag inte sa premiärminister eller president utan civil ledare. så är det så att militären har alltid haft en väldigt stor makt. Och därför kan hon inte kalla sig för något av de här titlarna. Utan militären styr väldigt mycket och har då enligt grundlagen till exempel en fjärdedel av platserna i parlamentets två kammare. Och de här platserna tillsätts dessutom av landets överbefälhavare. Det är bara ett exempel på vilken otrolig makt militären har. Och då tror man, alltså bedömningen är att när då NLD fick ett så stort stöd i valet så blev helt enkelt militären skraj för att partiet skulle börja kräva förändring som skulle påverka hur mycket makt militären har. Och det här blev, kan man säga, åtgärden att ta över makten helt enkelt, att utlysa undantagstillstånd, fängsla politiska ledare. Och det här gjorde man med motiveringen att det hade förekommit valfusk, någonting som internationella observatörer säger emot och menar att det här valet gick rätt till.
Hur har läget varit i Myanmar under den här tiden?
Det har varit väldigt blodigt, kan man nog sammanfatta det med. För det har ju varit protester, säkert fler än vad vi vet om, mot det här maktövertagandet. Och som jag sa, militären skyr inga medel. De har dödat över 1300 personer enligt en liksom oppositionssida som följer detta. Det här är ju förstås siffror som militären säger emot. De har liksom spridit sitt skräckvälde, både före kuppen men framförallt nu efter. Och det här är ju någonting som man ska säga att det här har militären kunnat göra länge i Myanmar. De har ju styrt landet sedan 1960-talet och har alltid haft en väldigt omfattande roll i Myanmar, inte bara genom att styra över vapnen så att säga, utan också över verksamhet liksom i hela landet. Man har som en stat i staten, ett samhälle i samhället, där militären har det väldigt bra och resten av befolkningen lever fattigt.
Mm. Och sen Aung San Suu Kyi som sitter då i husarrest. Nu i veckan så kom det ju besked att hon har dömts för olika brott. Och allt det här sker ju bakom stängda dörrar. Det är väldigt svårt att veta vad det är som faktiskt pågår och vad som sägs kring henne.
Mm. Det har egentligen alltid varit i Myanmar. Det har alltid varit ett slutet land. Även om det faktiskt var på väg att öppna upp rätt så mycket under Aung San Suu Kyis tid, när hon då fick makten, eller som civilledare då, återigen 2015. Men när man genomförde den här kuppen så utlyste man som sagt undantagstillstånd. Militären tog över tv-stationer till exempel och spelade militärpropaganda, stängde ner stora delar av internet, telefontrafiken. Och man har ju också passat på, kan man säga, och använt covid-19, coronapandemin på ett sätt för att helt enkelt stänga landet ytterligare. Men vi vet ändå genom sociala medier och liknande att de här protesterna fortsätter. Och det vi vet om Aung San Suu Kyi är att troligtvis så är hon inte liksom skadad eller blir illa behandlad, för att hon har ju suttit i husarrest tidigare och under hela den tiden så påverkades inte liksom hennes hälsa avsevärt. Men hon är fängslad och kommer antagligen, om de här ytterligare domarna faller mot henne, att behöva vara det i resten av sitt liv. Så att det här är ju verkligen ett sätt för militären att förstöra för Aung San Suu Kyis liksom demokratiidéer och planer för resten av hennes liv.
Ja, vi ska fortsätta prata om Aung San Suu Kyi om en liten stund. Nu är det nämligen dags för oss att säga hej och välkommen till Axel Kronholm som är journalist och som har stenkoll på det här med Myanmar. Hej Axel!
Hej på er!
Hur är läget med dig?
Men det är bra, tack. Det är fint.
Vad härligt att höra. Nu undrar vi så här först. När var du senast i Myanmar?
Alltså det var precis före pandemin. I februari 2020 var jag där sist.
Och hur var läget då?
Jo, men då var det, alltså, vad ska man säga, ganska stabilt eller normalt. Liksom. Då fanns ju, alltså ingen visste ju vad som skulle komma, vare sig med pandemin eller med kuppen. Ja.
Kan du berätta lite om Myanmars bakgrund?
Ja, men alltså det är ju en gammal brittisk koloni. Det hade en väldigt turbulent period efter självständigheten från britterna 1948. Det var olika maktstrider och det utbröt också ganska snabbt väpnade konflikter mellan militären och olika etniska arméer som ville ha ökat självstyre. Och ganska snabbt så grep militären in och genomförde en kupp 1962. Och sedan dess så har i kanske ungefär 50 år har landet styrts av olika militärjuntor. Fram tills då för ungefär 10 år sedan när man började en ny period av, kan man säga, relativt ökad öppenhet och demokrati. Alltså man avskaffade censuren och man släppte ut politiska fångar, däribland då Aung San Suu Kyi. Och media kunde börja rapportera öppnare och sådär. Så det blev det var ju en ny tid då, med ganska mycket framtidshopp också. Och det är ju den, ska man säga, den perioden som militären nu har satt punkt för i och med den här kuppen.
Hur märktes det här, du som har rest mycket i Myanmar, hur märktes den här liksom demokratiprocessen som påbörjades?
Alltså, man såg ju det inte minst i alltså hur man kunde börja prata om politik på ett helt annat sätt. Alltså, under den här militärdiktaturen som hade rått så var det ju lite av ett skräckstyre och liksom, du vet, hemliga agenter och angiveri, och man talade tyst om politik och om känsliga ämnen. Nu blev det ju en helt annan öppenhet och civilsamhället kunde organisera sig på ett nytt sätt och liksom det uppstod organisationer för mänskliga rättigheter, för kvinnors rättigheter, för minoriteters rättigheter. Och även media blomstrade ju under de här. Även om de hade det kämpigt ekonomiskt så ploppade upp olika mediekanaler och tidningar och sånt som svampar ur jorden. Och inte minst hos unga så fanns ju, de vande ju sig ganska snabbt med den här nya öppenheten. Och det fanns en ganska stort hopp för framtiden och en tanke om att nu har vi äntligen lagt den gamla tidens militärstyre bakom oss. Sen var ju den här perioden, även om det fanns de här positiva förändringarna, så var det ju långt ifrån vad kanske vi skulle kalla en full demokrati. Alltså militären höll fortfarande en väldigt central roll i samhället. Det fanns repressiva lagar som också Aung San Suu Kyis regering använde sig av för att tysta kritiker och att fängsla oliktänkande och journalister och sådär. Men trots det så fanns det ändå de här lovande utvecklingarna.
Men var det så liksom att militären hade liksom nu har det gått för långt, så här vill vi inte ha det. Var det därför de genomförde kuppen, eller hur kommer det sig att kuppen genomfördes?
Ja, jag tror det. Alltså deras egen motivering är ju att Aung San Suu Kyi och hennes parti skulle ha fuskat i det senaste valet. Det finns det inga bevis för. Internationella bedömare menar att valet i stort sett gick liksom schysst till. Det här var ju den andra jordskredssegern som hennes parti fick i demokratiska val. Och jag tror att du har rätt. Alltså att det kan vara så enkelt som att militären kände att vi vill dra i nödbromsen nu innan det är för sent. För, vad ska man säga, en av Aung San Suu Kyi och hennes partis mål har ju varit att begränsa militärens inflytande i politiken. Man har ju ett väldigt starkt grepp om landets styrning. Även om man nu hade öppnat upp för demokratiska val så har man fortfarande kontroll över viktiga ministerier och sådär. Och den makten så ville ju hennes parti begränsa. Och det är klart att på sikt så finns det ju en kollision där med militären. Och det kan ju mycket möjligt vara så att det var den man ville, så att säga, föregå nu genom att genomföra den här kuppen.
Mm, och tatt med det av militärjuntan, det är en otroligt speciell armé. Kan du berätta lite om hur den fungerar?
Ja, men det handlar mycket om den här centrala rollen de har i landet som jag var inne på. Alltså dels att det är de som har skrivit landets grundlag och genom den också befäst sin makt, så att man de här ministerier som försvars- och inrikesministeriet styrs helt och hållet av militären. Så även om man har demokratiska val så är de här liksom viktiga institutionerna i samhället, som armén och polisen också i viss mån, de är inte under civil kontroll som det fungerar i Sverige, utan det är militären som styr dem. Sen har ju militären också en väldigt bred ekonomisk makt. De äger stora konglomerat som gör affärer inom allt från telekomsektorn till hotell och ölbryggning håller de på med. Så att, vad ska man säga, det är ett samhälle som genomsyras väldigt mycket av militären, och de har sina tentakler ute lite överallt.
Visst var det så att du intervjuade en desertör nu i våras?
Ja, precis.
Hur har det gått med honom? Han var säker på att han skulle gripas, var det inte så? Hur har det gått?
Nej, han är fortfarande på fri fot och håller sig gömd. De verkar inte ha fått fatt på honom än.
Men jag tänkte lite mer på hur militärjuntan faktiskt funkar, för det är väl så att de har ju liksom egna banker, och det är väldigt så här uppstyrt med giftermål och sådana där grejer i det här.
Ja, men precis. Det funkar lite som en stat inom staten. Och som soldat, och särskilt kanske som officer, så har du väldigt ganska bekvämt liv. Man bor tillsammans ofta. De har tillgång till egna sjukhus. Och den här avhopparen som jag intervjuade, han beskrev det hela lite som en militär familj. Och att den sammanhållningen är väldigt viktig för att för att se till att folk lyder order och att man inte då avviker så som han gjorde. Så det, man kan säga att det styrs ju med både piska och morot. Alltså moroten i att man har de här förmånerna som när man är med i militären, men att det också finns ett stort element av rädsla, och att soldater kontrolleras uppifrån av de överordnade och sådär. Det har ju varit en del avhopp från armén. Men jag tror att det här är förmodligen en anledning till att vi inte har sett fler soldater lämna.
Men du, de här protesterna som ändå sker nu, eller som har skett sen kuppen, det är ju väldigt mycket så som du har beskrivit, att militären har en massa vapen och befolkningen har inte det. Det finns ju uppgifter om människor som istället då protesterar genom att hälla ut den här ölen som du pratade om, eftersom militären äger ölbryggerierna. Kan du berätta om de här protestmetoderna? Finns det fler sådana?
Jo, men man har ju sett en enorm kreativitet i protesterna. Särskilt kanske i början, för nu efter allt det här våldet så har ju protesterna minskat i omfattning. Alltså de pågår fortfarande, men har mer tagit formen nu av liksom mindre snabba flashmobs. Att man dyker upp väldigt snabbt och springer genom ett kvarter med banderoller och ropar. Och sen så försvinner man. Men där i början, när det var väldigt stora demonstrationer ute och hela kvarter fylldes av demonstranter, då såg man ju den här uppfinningsrikedomen som framförallt landets unga visar. Alltså man skrev dikter och sjöng sånger. Det var mycket, man använde sig mycket av konst. Det har funnits en otrolig uppfinningsrikedom i de här demonstrationerna.
Ja, under de här protesterna så har ju också över 1000 personer har dött. Militären verkar inte ens ta hänsyn till att barn hamnar i skottelden, eftersom det har kommit rapporter om att flera barn har dött i protesterna.
Mm. Jo, jag frågade den här avhopparen som jag intervjuade om det. Alltså hur kan man rättfärdiga att man även då skjuter ihjäl barn? Och han menade att här kliver ju den militära familjen in och så att säga, vad ska man säga, stöttar de soldaterna som har varit inblandade i det. Och då argumenterar ju de förstås att vad gjorde det här barnet i en demonstration? Det är ju föräldrarnas fel som har satt dem i den här faran. Men jag tror man ska se det ur ett längre perspektiv. Alltså att den här armén har ju under decennier begått väldigt grova övergrepp på civilbefolkningen i Myanmar. Både under den här så kallade demokratiseringsprocessen men också tidigare. Och det är ju aldrig någon högt uppsatt militär som har ställt till svars för detta. Och det är klart att den strafffriheten år efter år bäddar ju för nya övergrepp, eftersom det blir tydligt för militären att vi kan göra vad vi vill. Det kommer så att säga inga konsekvenser.
Hur skulle du säga, hur har situationen för den vanliga befolkningen förändrats de här månaderna?
Den har ju blivit väldigt svår. Vid sidan av det här att demokratin har satts ur spel, som förstås är allvarligt, så är det ju samtidigt en, man kan kalla det en humanitär katastrof som håller på att utspela sig i landet. Där vi kan, och det är ju ett stort land, ska man komma ihåg, 55 miljoner invånare, där nu valutan sjunker i värde, massa företag har flytt landet efter det här kaoset med kuppen och ekonomin är i fritt fall mer eller mindre. Så det som händer är att fattigdomen stiger. En vanlig invånare har svårt att få råd med liksom väldigt grundläggande förnödenheter som att köpa ris eller matlagningsolja eftersom de priserna stiger. Miljontals människor går hungriga i Myanmar just nu. FN beräknar att över 3 miljoner är i akut behov av humanitär hjälp och det kommer förmodligen fortsätta att växa. Så vad ska man säga, rent konkret vad den här kuppen innebär för vanligt folk är ju att generationer av barn till exempel får sin tillväxt hämmad av att de inte har mat så det räcker. Och det här är ju sånt som kommer sätta spår under lång tid framöver. Det är skador som inte går att reparera.
Du var inne lite på det här med vad som har hänt med företag och sådana saker som har sina verksamheter i Myanmar. Bland annat så har ju flera svenska klädtillverkare fabriker där. Vad har hänt med dem sedan kuppen?
Det är lite olika. De flesta pausade sin tillverkning i Myanmar efter kuppen. Sen har vissa företag valt att återigen börja lägga beställningar. De har ju, det är inte egna fabriker utan de har leverantörfabriker som de anlitar. Ofta ägda av kinesiska eller andra asiatiska företag. Vissa har börjat tillverka igen medan andra har helt lämnat landet. Det här är en väldigt stor och viktig sektor för många, särskilt kvinnor från landsbygden i Myanmar som har tagit sig till städerna för att få liksom, sina första riktiga avlönade jobb. Det är flera hundratusen av de här kvinnorna som har blivit av med sina jobb efter kuppen just för att utländska företag har slutat lägga beställningar. Allt som allt så tror jag att det är en bra bit över 1 miljon jobb som har försvunnit, alltså över alla sektorer sedan kuppen.
Axel, om vi ska ta och titta lite på Aung San Suu Kyi också då, vad har hon inneburit för landet?
Alltså hon har ju betytt väldigt mycket, särskilt för hennes partis framgångar i valen. Det finns förstås delade meningar om Aung San Suu Kyi, även i Myanmar. Men på det stora hela så har hon ju varit en väldigt enande kraft politiskt. Åtminstone för den burmanska majoritetsbefolkningen. Om vi tittar på de två senaste valen så är det ju inte så att det sakfrågor eller liksom detaljpolitik som diskuteras, utan det är ju väldigt mycket ett symboliskt val mellan militären å ena sidan och Aung San Suu Kyi å andra sidan. Och det är svårt att hitta ett bättre dragplåster i ett val än Aung San Suu Kyi, just för att hon har den här väldigt ikoniska statusen. Hennes far Aung San ses som något av en landsfader i Myanmar, så att Hon har ju en enorm liksom, politisk symbolik i Myanmar.
Om hon nu döms då för olika brott, hur kommer befolkningen reagera på det tror du?
Ja, hon har ju nu precis dömts för 2 brott och står åtalad för ännu fler. Och, det är klart att folk kommer att bli upprörda, men jag tror att väldigt många också väntade sig att hon skulle bli dömd. Och motståndet mot kuppen är ju redan väldigt stort, så att jag vet inte i vilken mån det kan bli ännu större. Det är ju redan, skulle jag säga, totalt det här motståndet. Men det beror ju på vad som händer i de andra fallen. Alltså nu så ser det ut som att hon kommer att få några års fängelse. Skulle hon dömas för de andra brotten så kan hon ju få sitta ännu längre än så. Så att jag tror det beror väl också lite på hur hårt hennes straff blir av militären.
Ni vet, det är ju så. Hon är ju otroligt populär. Vad kan det här få för konsekvenser?
Ja, hon är det. I alla fall inne i landet. Hon fick ju Nobels fredspris för den här demokratikampen. Internationellt så har ju liksom hennes stjärna falnat efter 2017 då, när den här minoritetsgruppen Rohingya fördrevs från landet, och det var ju militären som stod för detta fördrivande. Och hon har ju liksom inte öppet tagit avstånd från det, utan bara för strax över ett år sedan så försvarade hon detta som en kamp mot liksom terror inför internationella brottmålsdomstolen. Men hon är som sagt, hon är väldigt populär på hemmaplan. Och vad konsekvenserna kan bli av det här, ja men det är nog att hon kommer ju fortsätta att vara populär, annars hade ju inte de här protesterna skett. Men internationellt så ska man verkligen veta att hennes liksom gloria har fallit. Det betyder ju inte att man tycker att det är okej förstås att hon grips. Men det finns en tydlig distinktion där efter 2017.
Mm. Axel, vad behöver omvärlden göra för att hjälpa Myanmar?
Ja, det beror lite på vilken omvärld man menar. Alltså från väst så finns ju redan riktade sanktioner, och det finns krav på att man ska skärpa dem. Europaparlamentet vill att EU även ska sanktionera olje- och gasindustrin till exempel. Det är en stor intäktskälla för militären. Men det är också frågan vad sanktioner kan göra. Alltså militären har genomlevt åratal av sanktioner förut i historien. Och tyvärr så är det oftast civilbefolkningen som har tagit den tyngsta smällen av det. Det är nog svårt att sätta tryck på militären utan stormakterna i Asien, särskilt Kina då. Och än så länge så har inte de varit villiga att göra det.
Ni vet, vad tror man då? Kommer Myanmar någonsin få uppleva en riktig demokrati?
Oj, vilken jättesvår fråga att svara på. Men
jag langade ut den till dig.
Ja, men precis. Men det finns ju som Axel också har tagit upp, verkligen en rörelse av unga som verkligen vill ha en demokrati. Och många började liksom ändå vänja sig vid och såg liksom ett hopp i den här, vad ska man kalla det, hybridlösningen där Aung San Suu Kyi fick styra men sida vid sida med militären. Och det var ju alltid uppenbart att det var ändå militären som hade den ultimata makten, och det syntes väldigt tydligt i just frågan om Rohingyerna till exempel. Och där FN faktiskt menar att det är flera militärer som borde ställas inför rätta för folkmord eller åtminstone etnisk gränsning, och att det blev ju så liksom att Suu Kyi fick i princip försvara det här, stå till svars inför det internationella samfundet. Men det var hela tiden en balansgång, men man var åtminstone, tänkte nog många i alla fall, på väg åt rätt håll.
Vi får se hur det går med det. Axel, vad tror man om framtiden för Myanmar nu då?
Ja, alltså, just nu så finns det ju ingenting som pekar på att militären är på väg att vika ner sig. Deras färdplan är att man ska hålla nya val år 2023. Och tills dess så styr juntaledaren Min Aung Hlaing som statsminister, och ja, vad jag kan se så finns det inget som talar för att den planen kommer att kunna liksom stoppas. Så att det är väl det som väntar, kan jag tänka mig. Och det är ju då ett val där vi kan räkna med att Aung San Suu Kyi inte kommer att kunna ställa upp, antingen för att hon sitter i fängelse eller för att hon förbjuds på något annat sätt.
Axel, när hoppas du kunna åka tillbaka?
Ja, det är en bra fråga. Så snart som möjligt, men än så länge så är det svårt. Alltså, det är ju både pandemi och militärkuppen som ställer till det. Det skulle ju kunna vara så, om vi nu liksom utgår från militärens plan att man ska hålla nya val inom kort, så finns ju förstås ett intresse från deras håll att börja öppna upp landet igen för affärer och investeringar och för turism. Men det är frågan om när det kan ske. För jag menar, just nu så är det ju mer eller mindre öppna strider som pågår runt om i landet mellan demonstranter och militären.
Axel Kronholm, tack för att vi fick ringa dig.
Ja visst, tack så mycket.
Okej, ni vet, vi är klara för idag. Läs mer på aftonbladet.se om det som händer i Myanmar, och du hittar alltid Aftonbladet Utrikes i din poddspelare, så kom ihåg att följa oss så du inte missar nästa avsnitt. Nu så säger Jenny Ågren och ni vet Dawood.
Slut för idag.
Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.